Norrbottens museums samlingar.
Ja, jag heter Anders Nygårds och jag är systemantikvarie på Norrbottens museum i Luleå. Det är en ny tjänst som är jätterolig tycker jag, för att jag får jobba med både med data och som föremålsantikvarie med museets samlingar. Och med data så menar jag digitalisering heter det. Vi jobbar med att fotografera och lägga ut information om våra föremålssamlingar på nätet, på vår hemsida.
Tidigare har vi gjort olika reportage här ifrån museets samlingar, men nu har vi med oss...
Jag heter Elisabeth Lindblad och jag är barnmorska och är ordförande för Vårdförbundet i Norrbotten.
Och det finns en förklaring till varför just Elisabeth är med, för framför oss här så är det något alldeles speciellt.
Det är en väska som har tillhört en barnmorska. Det är en svart väska, en sån här klassisk doktorsväska kan man säga, som är ganska sliten. Man ser att den har varit med och varit med om lite saker. Den är av skinn, den har har ganska rostiga spännen så här. Ja, så har vi satt på en sån här lapp på den, och det är ju för att det är ett museiföremål numera då. Med en liten kod på här.
Hur har den här hamnat här?
En släkting till den barnmorska som ägde den här väskan då hörde av sig till oss och ville skänka den här väskan till museets samlingar. Ett barnbarnsbarn som bor i Stockholm.
Och vem har den tillhört?
Ja, hon heter Amalia Röger och var barnmorska då i Svartestaden i Luleå. Amalia var född på 1800-talet, 1870, och jobbade som barnmorska ända fram till mitten av 1900-talet, 50-talet då.
Och det är därför vi har med en barnmorska från Svartestaden.
Det stämmer.
Och du har jobbat länge du nu?
Jag går på mitt 26:e år som barnmorska och mestadels då på förlossningen på Sunderby sjukhus.
Känner du till den här kvinnan?
Jag tror att jag kan veta vem det är, men... Nej, men om det är den jag tror det är, så bodde hon precis bakom huset där jag bor nu, Rögerska huset. Och det var också en korvfabrik, en charkuterifabrik i Svartestaden. Jag visste inte att hon var barnmorska, men det måste vara hon som jag förknippar det med i alla fall. Det är lite roligt.
Mm. Kan du bekräfta det här?
Ja, det låter ju som att det stämmer väldigt bra. För hon var ju gift med en korvfabrikör och bodde i Svartestaden. Och hon var distriktsbarnmorska, tror jag. Att hon hade ett stort distrikt, Skurholmen, Svartestaden och hela skärgården också. Och var aktiv under lång tid. Det finns ett tidningsartikel där hon berättar att hon har varit med om 4400 förlossningar som hon har genomfört. Så att, så ser det ut.
Hur låter det?
Ja, men det låter ju fantastiskt. Och jag tänker att ett helt yrkesliv, hon har ju säkert arbetat då 40 år som barnmorska. Så att det är många barn hon har fått assistera till världen, tänker jag. Och också lite häftigt att vara barnmorska ute i skärgården. För jag tänker att hon måste ju åka skidor på vintern då för att kunna åka ut till förlossningar och födande kvinnor. Kanske, eller häst, vad vet jag, eller skidor. Och det var ju inte det enklaste heller att ta sig mellan Svartestaden och Skurholmen och så där heller på den tiden. Så att det är spännande, tycker jag.
Och du började jobba på Europas modernaste sjukhus när du var färdig barnmorska.
Det stämmer det. Före det så jobbade jag i Boden. Men jag var med när det, och vi firar ju faktiskt 25 år. Det är lite häftigt faktiskt, och jag vet ju också att det är tagit ett politiskt beslut att man ska bygga en ny förlossningsflygel, och det tycker jag är jätteroligt att anpassa det efter förlossningsvården idag.
När vi kom in här i rummet så hade du lagt fram handskar, och det är såna här vita bomullshandskar, ser ut lite grann som Musse Pigs.
Ja, precis. Man måste ju vara rädd om de här föremålen. För vi ska ju bevara dem, det är en del av vårt jobb här på museet. Och då har vi på oss de här handskarna så att det inte kommer fett ifrån huden och sådär på föremålen. Så att det är viktigt.
Jag ser att det kliar lite i Elisabeths fingrar. Hon är nyfiken nu att få öppna upp väskan.
Jag är jättenyfiken, men jag tänker att det ser nog inte så annorlunda ut mot för det vi använder idag. Så att det blir spännande att se vad som finns i den där väskan.
Varsågod då.
Ja, precis. Då ska vi se. Det är ju så spännande, för man tänker sig att Amalia har ju plockat ihop den här väskan när hon liksom gick i pension. Hon jobbade, i normala fall så jobbar en sjuksköterska på den här tiden då i pensionen när hon fyller 50, men hon jobbade ytterligare några år efter det. Och när hon väl slog igen sin praktik så kan man tänka sig att hon la undan lite föremål som hon ville spara till eftervärlden och sådär. Så att man får väl tänka att det är ett urval av saker som hon själv tyckte var viktiga. Och så vi kan ju titta vad vi har här då.
Där har du ju en liten, men det där är en liten högtidsmössa för barnmorskor det där. Så hon har nog lagt i lite av varje i det här. Men vi ska komma ihåg också att de är 400 år av utbildade barnmorskor i Sverige. Det är det äldsta skråt efter typografer.
Du säger högtidsmössa. Jag tänker det är i alla fall så pass att hon har ett par stycken här. Och det ser ganska slitna ut tycker jag. Alltså att det, och man ser det ju på bandet där inne att hon har använt det här en hel del.
Ja, jag ser det nu. Och det är ju väldigt opraktiskt tänker jag arbeta i de här små. Det ser ut som små hattar med en rosett fram kan man väl säga. Men det var väl kanske då kännetecknet att vara barnmorska. Kanske den här. Och en stor hårnål finns också med här med en svart pärla. Ja, jag tänker det. Att hon kanske använder det. Men jag har svårt att se mig att hon använder det vid förlossningar. Utan mera kanske om hon rör sig ute. Ni vet, man hade hög status. Både som sjuksköterska och som barnmorska. Då hade man hög status i samhället. Så att hon kanske använder det till vardags, vad vet jag.
Det här ser ut som en skylt som kanske har suttit på en dörr idag. Och som är av metall. Vit metall och står Amalia Röger, barnmorska på den skylten. Det är ett silkespapper som den var inslagen i och vi pratade just med hennes barnbarnsbarn om att ja, det här har Amalia själv valt då för att slå in den här skylten och då fick det här pappret också bli ett museiföremål som hör ihop med den här skylten. Då. Och det är ett prickigt fint silkespapper.
Har du någon skylt, Elisabeth?
Ja, nej, jag har ingen skylt på mitt. Jag tänker, den där måste ju komma. Hon har haft uppsatt, om hon har haft någon mottagning då hemma, tänker jag. Så att hon har haft en liten skylt på sin mottagningsdörr. Eller om hon har haft det som en skylt att det är här hon bor. Ingen aning.
Normalt så har vi faktiskt inte sakerna i den här väskan, utan de står på en hylla. Och på hyllan så har vi föremålen i små askar för att vi ska hålla lite ordning på dem och ta bra hand om dem. Här har vi en ask som är kvadratisk och så har vi ett måttband i den.
Det känner man igen när man har fött barn.
Det gör man. Det tänker jag att hon mäter, ja, men som vi gör idag. Vi använder måttband när vi mäter huvudomfång på den nyfödda och även när vi mäter längden.
Men visst mäter de magen också på något vis med måttbandet, alltså från neråt som?
Ja, det är ju på den gravida kvinnan då man mäter, alltså symfysfundusmåttet.
Vad är det för något?
Man kan säga att man ser hur växer magen som den skar hos den gravida. Om den inte gör det kan man ju misstänka att kanske fostret inte växer som det skar. Så att man använder både till mor och barn. Mm.
Ja, det är en ask då som är gjord av, jag tror den är gjord av papp. Och så är den klädd med ett papper som är svart. Och öppnar den här lilla asken, den är ungefär då 4-5 cm lång och ett par centimeter bred. Och här ligger det en spruta i den här då och nålar. Det kanske heter någonting annat än spruta på.
Nej, men det stämmer nog. Det där har du säkert använt till att lägga bedövning, tänker jag. Så att det stämmer ju. Och det är ju en flergångs. Det är ju inte som en gång som vi har idag. Så jag tänker att hon fick ju sterilisera sina instrument efter att hon hade använt dem vid förlossning. Och jag kan tänka mig att man använder den där om man till exempel behöver, jag ser att det finns en mängd med trådar här som man använder, och nålar som man använder när man suturerar förlossningsbristningar här. Och det här är ju jätteroligt. Jag undrar vad det här är för material.
Vad håller du i nu?
Nu håller jag i en stor härva med tråd som man syr förlossningsbristningar med. Och jag tänker att jag undrar vad det är för material egentligen det här. Det måste jag säga, att det ser ju ut som att det är någon plasttråd i alla fall. Som man säkert fick nu för tiden när man syr då förlossningsbristningar. Då är det ju självabsorberande. Det är ju ingenting man behöver plocka bort, utan det absorberas. Men jag tänker de här, när man syr med det här, eller sydde med de här trådarna. Då var det säkert så att man fick komma på återbesök och plocka bort. Eller barnmorskan kom på återbesök och plockade bort de här trådarna. Sen klippte upp de suturerna. Så, och så finns det några små ampuller här, och det här såg ju spännande ut. Och de är ju glasampuller och de är inte brutna, utan de har ju som sigill på sig och steriliserat. Ja, vad är det här för något?
Det står på tyska.
Kattgutt, men det är ju också för tråd, det är ju en tråd kattgutt, men vad använder du den här väskan till? Det har jag ingen aning. Det kanske är så att du också steriliserar tråden i den. För att tråden här som man suturerar med, som man syr med, den ligger ju helt öppet. Så man kanske behöver sterilisera den med den här vätskan. För annars vet jag inte vad det är för vätska, men jag skulle tro det. Mm. Och sen så har vi en liten, och det här ser ut som en liten vinkork nästan, kan man säga. Och det här vet jag faktiskt inte vad hon använde till. Om hon kanske på något vis satte, för nålarna som hon syr med ju också, det är ju inte engångsnålar som idag, utan de här steriliseras ju. Så om hon, när hon hade använt dem, om hon satte fast dem i den här korken för att man inte ska sticka sig på dem.
De ser ju väldigt stora ut, de där nålarna. Är de det idag också?
Jag ska säga så här, att vi har finare nålar idag.
Man blir inte så sugen.
Men jag skulle kunna jobba med det här. Inga problem alltså. Jag tror jag skulle kunna jobba med den här väskan faktiskt. Om det skulle. Det är inte så stor skillnad egentligen. Nej.
Då ska vi titta vidare. Vi har ju lite fler föremål jag tog fram här. Det här är ju någon sorts medicinflaskor här. Och här har vi då ett medel som heter Secakornin. Och det är någon typ av sammandragande medicin. Jag fick ringa och fråga min mamma som är läkare. Och hon berättade att det var det som kunde använda för att stoppa blödningar. Då. Och det verkar ganska giftigt, så jag tror inte att det används längre. Och det är en fin ask. Det är en blå ask med en etikett på. Med en innehållsförteckning som ser ganska, på ett sätt ganska modern ut. Och i asken som är blå då, så är det en brun glasflaska. Som har lite speciellt utseende. Den är, halsen på flaskan är krökt. Och flaskan är också platt på ena ledden. Jag vet liksom inte om det här betyder någonting. Och sen är det en spännande etikett på. Där det står Apoteket i Gammelstad. Och så står det handskrivet här också, 15-20 droppar. Ja, vad kan det stå mer här sen då? Åh, nu. Vad tror ni? Ser ni?
Ja, Elisabeth. Det här.
Så ska vi 15-20 droppar. Åh, det är inte lätt att lära. Jag måste ta med glasögonen. Enligt föreskrift står det här. Och jag tänker också att, och det är expierat den 4/4/1932. Det är ju roligt. Nej, men det är ju säkerligen då att det är livmodersammandragande för att stoppa blödningen. Det stämmer. Och varför den är i den här platt på undersidan. Jag tänker att den är lättare att lägga ner och kanske dra upp med sprutan. Mm. Tänker jag. Och det är roligt, för allting står ju på tyska. Och även, jag tänker här har du en liten instruktion här, hur du använder det. Det står så här, en steril lösning av beståndsdelar i mjöldrygan, vilka åstadkommer den blodstillande och värkbefordrande effekten.
Mm-hmm. Igångsättande då?
Nu kan inte jag säga, men vi använder ju samma läkemedel idag kan vi säga, men inte från mjöldrygan. Jag tänker att det har samma effekt, att dels för att stilla blod och i svagare koncentrat för att försöka starta en förlossning och ge bättre verkar. Så att det här kanske användes på samma sätt. Men det här står att det ska ges per oss, och det är ju under, alltså via munnen och även intramuskulärt. Så att det kan du då ge i muskeln. Så det här var roligt. Mm.
Ja, vi kan titta vidare. Det finns några ytterligare förpackningar. Här har vi lapislösning. Står det på den asken som är av aluminium, ser det ut som. Och den är liksom som en cylinder då, cylinderformad förpackning. Och den har en kork som man kan... Den är tvådelad, den här cylindern, som man kan dra isär den. Och i den har vi också en brun glasflaska ifrån apoteket i Gammelstaden. Farligt att förtära, står det på den. Ja, det ska man kanske inte göra, men... Vad vet du mer om det här med lapis?
Det vet jag mer om, och det var faktiskt så att det droppar man i barnens ögon för att de inte skulle få ögoninfektioner. Och om jag inte missminner mig så var det att gonorré kunde ju leda till blindhet. Så man droppar och det är ju ganska frätande, men man höll väl på med det här säkert till 60-70-talet någon gång, att droppa lapislösning i ögonen på. Nu tar det med just årtalet vet jag, men jag vet att man höll på med det ganska länge, att droppa lapis i ögonen på nyfödda barn.
En väldigt fin flaska, den ser ut som en tupp.
Ja, men precis, och säkert här fick du då ut droppar, ska jag kunna tänka mig. Jag skulle säga nästan att det ser ut nästan som en liten parfymflaska i brun, mörkbrun. Det är kanske lite vätska kvar i den ännu. Och i glas, och det är en glaskork på den. Och med en liten, vid sidan av den glaskorken där uppe är det som en liten, ja, det ser ut som att man kan droppa en liten, vad ska man säga, en liten strut som man kan droppa ut vätska med. Mm. Så tänker jag. Mm. Och att man bara lutar på flaskan då och droppa en droppa i varje öga.
Ja, vi har en flaska till här också, men det ser nästan ut som en, den är tom, en glasflaska som har lite liknande, den har likadan kork som den andra, som också ser ut så här som en liten tupp, som sa. Och det står barnängen och vademekum på den. Jag vet inte.
Ja. Hur kommer vademekum in i?
Det har jag ingen aning om.
Förlossningsarbetet. Nej. Min mormor använde ju vademekum.
Jag tror det finns idag fortfarande vademekum, och det använder man för att ha god andedräkt,
ja,
tänker jag.
Hon kanske tyckte det var viktigt när hon fick rycka ut.
Det kanske var barnmorskan som använde vademekum, för ni vet att det var ju någon gång i början av 1900-talet, så var det ju slutet av 1800-talet, så hade egentligen inte barnmorskor så gott rykte, för de ansågs vara riktiga superuter, för att när de var bistådde vid en förlossning så skulle de ha en halv liter, alltså det ingick betalningen, halv liter sprit. Så att det var ganska många barnmorskor som var alkoholiserade, och när man startade Barnmorskeförbundet då, som var yrkesförening och fackförbund, så var det första man gjorde var att man ville höja det ännu tidigare, det måste vara i början av 1800-talet, att höja statusen för barnmorskor, och att man skulle sluta med den här spriten till dem. Men inte vet jag, jag tänker att det var bara en reflektion.
Associationer.
Ja, men vi tittar vidare i väskan här. Vi har väl lite instrument här också. Då ska vi se.
Ja, vi ska se här. Jag känner då igen en del av dem. Här har vi en peang. Den använder vi idag i sjukvården också. Och här kan man klampa navelsträngen exempelvis. ser likadan ut i princip. Här har vi en nålförare och det använder vi till de här när vi ska sy, suturera. Den ser i princip likadan ut idag. Det här ser ut som en avbitartång nästan, fast den inte med vassa ändar utan trubbiga, som man också kan låsa fast, så man kan låsa fast nålen här när man syr. De här kan jag inte riktigt svara. Det ser ut som böjda glasrör med en öppning både i ungefär 10-15 cm långa, lite böjd. Längst fram är det en liten glasblåsa med en öppning. Jag vet inte om det här... Jag törs inte gissa, men jag tänker att någonting för... Kanske inspektera livmodern eller så, tänker jag.
Finns det något mer i väskan?
Ja, det finns. Vi har ett stort verktyg här. Ja, det är i alla fall en förlossningsstång. Och den är tvådelad. Den ser ut som en stor tång eller ett stort salladsbestick kanske. Jag vet inte. Och sen står det nummer 7 på den. Så att det finns tydligen flera olika storlekar på den här.
Har du använt någon sån här, Elisabeth?
Ja, men kan man säga, idag är det ju, använder vi tångförlossning för att det är ju för att hjälpa till att få ut barnet, och barnets huvud ska stå på bäckenbotten i princip. Men om vi behöver hjälpa till att lyfta ut de sista verkarna, så att man förlöser huvudet så att säga, då kan det ibland användas tång, och det är av de mer erfarna förlossningsläkarna. Vi barnmorskor är inte utbildade idag i tångförlossningar. Däremot på den tiden var barnmorskorna utbildade i tångförlossningar, och det räddade nog en hel del liv. Idag använder man ju ofta istället då sugklocka om man vill ha ut barnet av en eller annan anledning snabbt, eller att det har stannat av.
Jag kommer att tänka på vad som stod i en tidningsartikel om Amalia, som en intervju med Amalia när hon fyllde i samband med att hon gick i pension, så berättade hon att hon hade inte varit med om några dödsfall mer än vid ett tillfälle av de här 4400 förlossningarna. Men jag tänker, det måste ju hon ha avsett mammorna då, för att rimligen så överlever ju den statistiken på överlevnad finns väl inte ens idag, på att säga att man skulle kunna förlösa 4400 förlossningar utan att det går bort något barn.
Ja, det låter ju... jag tänker som du, att det kanske är hon pratar om den blivande mamman då, eller som säkerligen mödradödligheten. Men det är ju otroligt låg mödradödlighet om man ser på den tiden, om hon förlorade en kvinna. För att nu var ju barnadödligheten större. Mm, det var den. Men jag tänker också att det som var det stora... När man på den tiden, det var ju blödningar, för att få stopp på blödningar, och det var ju det som tog livet ofta av kvinnorna, att de förblödde eller fick infektioner i efterförloppet, det man kallar barnsängsfeber. Det var ju också, och det kunde ju handla om då ja, man fick ju som en bakteriell infektion, och det kunde ju handla om kanske då... Jag tänker det är därför de var så viktigt med bra hygien hos barnmorskorna, att inte sprida någonting vidare. Det var väldigt, väldigt viktigt. Mm. Så jag tänker som du, att det var säkert en mamma hon menade, att hon hade, eller en kvinna hon hade förlorat.
Ja, nej, jag tänker bara att det var... Vilken tur vi har som fick göra den här inspelningen och fick träffa dig, Elisabeth, och fick liksom all den här kompletterande informationen om det här spännande föremålet som jag fått in i våra samlingar. Det här bidrar ju direkt till att vi liksom förstår mycket mer utav vad det här är och hur vi ska tolka det.
Mm. Har du hunnit berätta, Elisabeth, om Svartestans barnmorskebestånd?
Nej, men det har jag ju inte gjort. Alltså vi är ju en liten stadsdel. Jag vet inte hur många vi bor där, några hundra, men vi har 4 barnmorskor som bor i Svartestaden. Så det är ganska häftigt faktiskt att vi är 4 stycken som, och alla arbetar inom yrket. 5 förresten, vi är 5 barnmorskor i Svartestaden och alla arbetar inom yrket. En har precis gått i pension men har arbetat i alla fall. Mm.
Blir du nyfiken nu på din forna granne innan du flyttar in i huset? Amelia Röger. Ska du göra några efterforskningar?
Jag har precis gått med i hembygdsföreningen i Svartestan. Så jag tänker att det här vore väl någonting att höra om någon av dem som vet någonting mer. Eller om man kan få reda på någonting mer. Ja, men det är absolut. Mm.
Ja, jag tänker att jag måste ju få se var det här huset ligger någonstans och titta på dörren. Tänk om det finns kvar skruvhål efter den här skylten till och med på dörren. Vem vet?